6. Med människans ande. Den genomgång vi hade förra timmen, den utlöste en rad frågor. Och de frågorna hade mycket sin grund i att ni ännu inte hunnit smälta det vi gick igenom igår. För att här stod vi alltså inför en begreppsförvirring. En rad termer ger vi ett grekiskt innehåll när Bibeln ger dem ett judiskt. Och det gäller alltså själ till exempel. Som vi såg i förra veckan, det gäller tro. Som vi såg förra timmen, det gäller liv och död. Och om vi lägger grekiska innebörder i ord som skulle ha en judisk innebörd, så blir det fel. Det blir inte så fel att vi direkt upptäcker att det är fel, utan det blir så där nästan fel. Eller nästan rätt. För att komma tillbaka till detta nu med ande och själ. Hans Holger uttryckte det här så bra. Jag hade för mig att anden och själen var hoplimmade och så var kroppen någonting för sig. Och så upptäckte jag alltså att kropp och själ, eller kött och själ, står som synonyma begrepp i Bibeln, medan anden är något för sig. Och jag påminner om detta, att det vi kallar för själsliv, alltså det liv av inre upplevelser, tanke, vilja och känsla, det är inte knutet varken direkt till ande eller direkt till själ i Bibeln, utan till sinnet eller hjärtat. Jag snuddade vid det igår, och det kanske är som en pedagogisk modell användbart. Alla har vi lite grann så där lite hum om Freuds psykologi med jaget, överjaget och detet. Där jaget står för det medvetna själslivet. Men in i det medvetna kan från omedvetet håll olika drivkrafter strömma in och forma, inrikta det som sker i det medvetna själslivet. Ifrån detet kommer så att säga de biologiska drifterna. Ifrån överjaget ska det komma någon sorts programmering genom uppfostran och sociala konventioner och annat sånt här. Och den jämförelsen är användbar till ett litet stycke. Därför att detet och själen kan väl till nöds få att någorlunda stämma överens. Men sen är det anden och överjaget som där går vägarna isär. Därför att Freud liksom inte bejakade Guds existens. Han var ju en envis ateist. Och tanken att det skulle finnas en verklighet utanför den materiella var honom främmande. Det var en självklar utgångspunkt i hans psykologi att det fanns inget sådant. Utan allt måste förklaras med iakttagbara fenomen. En typisk företeelse för slutet av 1800-talet. Och därför så är det där en delvis haltande jämförelse. Anden och överjaget blir inte samma sak som vi ska se när vi tränger mera in i detta med anden. Men ändå är det så alltså att Bibeln talar om hjärtat eller sinnet. Som det vi skulle kunna kalla för jaget. Och in i detta jaget strömmar nu krafter från två håll. Formande, inriktande, målsättningsgivande kraft. Ifrån anden kommer en självut. Givelsedrift. Och ifrån själen, från detet om du så vill, kommer en självbevarelsedrift. Freud talade ju mycket om libido, vilket ju fick en väldigt sexuell innebörd. Men det där var ju delvis en produkt av dåtidens kulturströmningar. Men var ju ändå ett ord som var mycket, mycket befruktat av Darwins tankar om artens fortlevnad. Alltså det som ändå bevarade både individen och arten och gjorde honom henne fortplantningsduglig. Så Freud såg de här sakerna till en del. Att det fanns någonting ifrån människans, vad ska vi säga, jordiska natur. Som strömmade en självbevarelsedrift in i vårt medvetande. Men sen var han väldigt främmande för att det kunde komma en självutgivelsedrift uppifrån, så att säga. Från det han kallade överjaget, men som vi heller kallar anden, och ger en annan innebörd. Men det är alltså det här förvirrande, va? Att när Bibeln talar om själ, så är det väldigt sällan det vi kallar själ. Utan det är istället den bakomliggande drivfjädern till jagets processer, hjärtats sinnet.
Bibeln talar alltså själ som en bakomliggande drivkraft till handlande.
Ja, och till mina upplevelser. Den som har ett kötsligt sinne, han har sitt sinne, alltså sitt tanke, vilja, känsla, vänt till det vad som jorden tillhör. Hans sinne är död. Men samma sinne kan vändas. Därför att själva omvändelsen, det är metanoia. Det betyder alltså ett förändrat sinne. Det är samma sinne, men det är förändrat. Det är vänt åt ett annat håll. Det drivs nu av en annan kraft. Vi ska gå till Hebreerbrevet nu 4 och 12. Jag kanske också ska säga att ingen regel utan undantag. Grekiskt tänkande definierar alla termer med skarpa kanter, men det gör inte judiskt tänkande. Du kan alltså hitta begreppet själ använt i samma mening som vi använder själ. Det går att hitta sådana termer. Men jag har roat mig med att sitta med grekiska och hebreiska konkordanser i sommar och läst igenom alla texter som handlar om ande, som handlar om själ, som handlar om hjärta och sinne. Och det här som jag säger nu är ändå det förhärskande. Okej, Hebreerbrevet 4 och 12. Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd. Och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Halleluja. Vi kan ha en god möjlighet att se vad det är för ett sinne vi går och bär på. Guds ord kan nämligen hjälpa oss att skilja ande och själ. Hur då? Jo, genom att avslöja hjärtats uppsåt och tankar. För om mitt hjärta, mitt sinne, drivs av själiska drivkrafter, då är mitt sinne inriktat på att befästa mig själv, bevara mig själv, bygga upp mig själv, vinna något för egen del. Men om jag drivs av anden, då kommer jag upptäcka det i mitt medvetande, därför att hjärtats uppsåt och tankar är då inriktade på självutgivelse. För här blir det annars så lätt flummigt. Folk upplever så mycket i sin ande. Och ibland så undrar man hur går det till? Eller ibland så tycker man att man hänger inte med eller man håller inte med. Och man undrar, var det här ande eller var det själ eller vad var det här för någonting? Och ibland så förefaller ande och själ vara oupplösligt förenade med varandra istället för att vara två åtskilda enheter. Men vi har alltså en möjlighet att bedöma i våra egna liv vad som är ande och vad som är själ. Och det sammanhänger alltså med att vi hittar drivfjädern. Vi hittar det yttersta motivet för det vi gör. Hjärtats uppsåt och tankar har vi alltid tillgång till. De går alltid att studera. Ett litet mått av självkännedom, ett litet mått av ärlighet kan behövas. Men omöjligt ska det inte vara. Och med Guds ord ska det funka. Alltså är det inte så att det finns ju en kötslig impulsivitet som ibland utges för att vara andlig. Och det finns många andra såna här moment som kan marknadsföras som andlighet. Men hela tiden så återför Paulus och hela Nya testamentet frågan om ande och själ till frågan om drivfjädern. Låt oss ta ett gott exempel på detta. Vi åker och hälsar på i Korint. Tittar i första Korinthierbrevet. Första kapitlet där vi läser verserna 6 och 7. Så har ju också vittnesbördet om Kristus blivit befäst hos eder, så att ni inte står tillbaka i fråga om någon nådegåva medan ni väntar på vår Herres Jesu Kristi uppenbarelse. Ljuvligt, säger vi. Tänk om det såg ut så i våra församlingar. Alla nådegåvor i funktion. Här fattas ingenting. En sån andlig församling, eller hur? Halleluja, en sån andlig församling. Vi går till tredje kapitlet. Där vi läser från början. Och jag kunde inte tala till er, mina bröder, så som till andliga människor. Utan måste tala så som till människor av kötslig natur, så som till dem som ännu är barn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda gav jag er inte, till det fördrog ni då ännu inte. Ja, inte ens nu fördrar ni det, eftersom ni ännu har ett kötsligt sinne. Ty om avund och kiv finns bland er, har ni inte då ett kötsligt sinne och vandrar ni inte då på vanligt människosätt? När den ene säger jag håller mig till Paulus och den andra jag håller mig till Apollos, är ni inte då lika hopen av människor? Paulus är helt glasklar här. Frågan om andligt och inte andligt är icke en fråga om vilka funktioner man ser i församlingen, utan bara detta enda. Vilken drivfjäder ligger bakom de funktionerna? Det är därför Paulus kommer tillbaka i 13 kapitlet, de här tre första verserna som vi känner så väl. Att om jag offrade min kropp till att brännas upp men inte hade kärlek, så vore detta till intet gagn. Om jag talade människors och änglars tungomål, men hade tro så jag kunde flytta berg men inte hade kärlek. Det är bara buller. Det är sanitära olägenheter. Det är inget att ha. Han dömer ut det totalt. På ett helt annat sätt än vad vi är beredda att göra. Vi ser till funktionen. Vi ser till saker som händer. Vi ser till det yttre. Men när Nya testamentet drar upp skillnaden mellan ande och själ, så är det inte en fråga om skillnaden mellan naturligt och övernaturligt, utan en fråga om drivfjäder. Hjärtats uppsåt och tankar. Och om vi går till 12 kapitlet där Paulus lite grann tar upp nu det här spänningsfältet. För nu har han alltså ett ärende till församlingen. Här fungerar alla nådegåvor och ändå dör folk i förtid. Och här fungerar alla nådegåvor och de gör det så till en grad så gudstjänsten är ett rent kakalorum. Och så måste han börja undervisa dem om vad det är som är viktigt. Han måste börja undervisa om nådegåvorna så att säga, så att de kommer in i ett andligt perspektiv. Och när vi läser första Korinthierbrevet 12 så hoppar vi i 11 fall av 10 in i vers 4. Och börjar läsa där. Men Paulus börjar i vers 1 och nu ska vi göra det. Vad nu angår dem som har andliga gåvor, så vill jag säga er, mina bröder, hur med dem förhåller sig. Ni vet att ni, medan ni var hedningar, lät er blindvis föras bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag nu förklara för er att liksom ingen som talar i Guds ande säger förbannad vare Jesus, så kan ej heller någon säga Jesus är Herre annat än i den heliga ande. Nådegåvorna är många handa, men anden är en och densamma, och så vidare. Åh, vad jag har grubblat på de där tre verserna. Och funderat och undrat, vad menar han? Men så gick det upp ett ljus. Det Paulus talar om, det är detta att överallt där, vad ska vi säga, kraft är i funktion, där måste man pröva, vad är det som sker? Är detta ande eller själ? Förut, innan ni blev kristna, säger han, så lät ni er blindvis föras till de stumma avgudarna. Det fanns ingen kontroll. Ni bedömde inte vad det var för någonting som fungerade, bara det fungerade. Men nu så måste allting prövas. Så att man ser om det är ande eller om det är själ. I alla lägen måste man pröva hjärtats uppsåt och tankar som ligger bakom det som sker. Det är viktigt att ni gör det, undervisar Paulus nu, Korint, i era egna liv. Och att ni gör det inbördes. Därför att nådegåvorna är inget självändamål utan är till för att bygga upp Kristi kropp. Och det är därför han i slutet av detta kapitel ger en sån fantastisk undervisning om Kristi kropp. Ögat kan inte säga till handen och örat kan inte säga till ögat och allt det här. Jag duger inte eller du duger inte, du hör inte till kroppen och jag hör inte till kroppen och här går den gräns och vi hör dit och vi hör dit. Ja, om det blir så i kraft av nådegåvorna, säger Paulus, då är det själ. Och inte ande. Och därför måste vi som andliga människor alltid bedöma den bakomliggande drivfjädern till det som sker. Av frukten känner man trädet. Och frukten är alltid andens frukt, kärlek. Bidrar det som sker till att bygga upp Kristi kropp. Till att forma en gemenskap med Gud och med människor. Då är det ande. Därför att då är det en självutgivelsedrift som ligger bakom. Men det som splittrar kroppen är alltid själ. Sen må det finnas vilken kraft som helst verksam i det skenet. Men det som splittrar är alltid själ. Igår gick vi nu igenom den gammaltestamentliga bakgrunden till de här begreppen ande och själ. Vi kom fram till, det stod i första Mosebok 2:7, att människan blev en själ med livsande. Det är alltså begreppet själ står för allt det som var skapat av stoft från jorden. Medan Gud inblåste livsande den här själen och den fick så liv. Och att det finns alltså i anden någonting som är ovanifrån och i själ, kropp, kött, någonting som kommer från jorden. Vi läste vidare att begreppet själ som, vad ska vi säga, som ett uttryck för en livskraft är knutet till begreppet blod. Det pulserande blod. Medan ande som livskraft är knutet så att säga till inandnings- och utandningsluften. Det som pulserar in och ut i människan. Och om det här ska fattas som bilder eller hur bokstavligt det ska fattas. Judarna fattar ju allting väldigt bokstavligt. De är inte så där förfärligt symboliska till sin natur. Så i vilket fall som helst. Det här ger oss någonting som vi ska ta vara på och som vi ska bygga vidare på när vi nu ska förstå det här med människans ande. Själ. Den livskraft som själen står för. Den går aldrig utanför människans egen kropp. Blodtransfusioner var något obekant på den tiden. Och när det gällde offerdjurens blod så hette det klart och tydligt, du får icke förtära själen. Kom inte fram och fråga om Jehovas vittnen efteråt, för jag vet inte vad jag ska svara. Men anden däremot är ett liv som når utanför oss själva. Vi satt en gång på tåget i den så kallade Tyska Demokratiska Republiken, Marianne och jag. Och där satt vi med två tanter i en liten kupé och de var väldigt öppenhjärtiga. Och de talade om hur här i DDR ska vi ju ha allting gemensamt, men egentligen är det bara luften vi har gemensamt, sa de. Die gemeinsame DDR-Luft talar om. Och det här är ju en lite klurig bild. Och hur långt man ska driva den vet jag inte. Men luften är det liv vi har gemensamt. Och blodet är det liv som vi har var och en för sig själv. Och det här är mer än en bild. Anden är en dimension i vilken gemenskap upprättas. Medan själen är en dimension som saknar gemenskap och saknar relation. Själen står för ett relationslöst liv där anden står för ett gemenskapsliv. Och i en tid då jag vågar påstå att 9 själavårdsproblem av 10 handlar om ensamhet och relationsproblem, så förstår vi att det här måste vara intressant. Här står vi inför en nyckel till någonting som den materialistiska psykologin inte kan ge oss på samma vis. Låt oss nu titta lite grann på det här. För att vi ska inte fantisera, utan vi ska se efter att det stämmer. Vi ska gå till Kolosserbrevet 2:5. Ty om jag också till kroppen är frånvarande, så är jag dock i anden hos er och gläder mig när jag ser den ordning som råder bland er och när jag ser fastheten i eder tro på Kristus. Det är en liten specialpoäng i det här sammanhanget att Paulus hade inte varit med sin fot till Kolosser när han skrev det här brevet. Men jag är i anden hos er och gläder mig när jag ser den ordning som finns hos er. Att han var kanske hundratals mil därifrån när han skrev brevet, det hindrar honom inte att på ett vis vara närvarande. Nämligen i den dimension där gemenskap upprättas. I anden. Han talar nu inte om den heliga ande, utan han talar om sin egen ande. I första Korinthierbrevet 5 talar han om ett, vad ska vi säga, nästan ett äldstemöte i anden. Det förbjudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland er som och att sådan otukt förekommer som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå är ni uppblåsta och har inte fast med blivit uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Jag som väl till kroppen är frånvarande men till anden närvarande har för min del redan så som vore jag närvarande fällt domen över den som har förövat en sådan ogärning. I Herren Jesu namn ska vi komma tillsammans, ni och min ande, med vår Herre Jesu kraft och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Ja, till kroppen är jag frånvarande. Men det är inte så noga, jag är närvarande till anden. Därför så kan vi ändå komma överens vad 2 eller 3 kommer överens om. Det är en process i anden. Därför att det handlar om att leva i en gemenskap. Och nu säger Paulus, i min ande är jag närvarande hos er och nu tillsammans åtgärdar vi detta. Så här får det inte vara. Detta måste vi binda för att inte församlingen ska gå under. Och det gör vi gemensamt. I anden. Återigen talar Paulus om sin ande, inte om den heliga. Så går vi till 1 Korinthierbrevet 16. Och ser på verserna 17 och 18. Jag gläder mig över att Stefanas och Fortunatus och Akaikus har kommit hit. Ty dessa har givit mig ersättning för vad jag måste sakna genom att vara skild från er. Det har vederkvickt min ande såväl som er ande. Så lär er nu att rätt uppskatta sådana män. Återigen ser vi att anden står för gemenskap. Är ett liv som hela tiden har gemenskapen både som målsättning och utgångspunkt. Den drivfjäder som så att säga når utanför individen. Är beroende av gemenskap och alstrar gemenskap. Vi kan också se i Filipperbrevets andra kapitel. Och där börjar jag läsa från början. Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig i det att ni är ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, liksinnade, fria från genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fast hellre må var och en i ödmjukhet akta den andra för mer än sig själv. Och se inte var och en på sitt eget bästa utan var och en också på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Gemenskap i anden står det här. Med ett stort A. Nu är det ju så här att när man har översatt Bibeln så har man satt dit stort A när man tänkte att det här måste vara den heliga anden. Och den heliga ande är naturligtvis alltid inblandad där äkta gemenskap råder. Men det är en affär både om Guds ande och vår ande. Låt oss istället uttrycka det så här alltså att gemenskap, äkta gemenskap är en andlig process. En andlig situation. Människans sinne, tanke, vilja och känsla kan nu vara andligt inriktade. Sinnet kan vara andligt inriktat, ska jag säga. Eller kan vara själiskt inriktat. Ett andligt sinne är liv och frid. Betyder alltså det står i harmoni med allt vad gemenskap heter. Ett kötsligt sinne är död. Och död betyder alltså skilsmässa. Avskildhet. Köttets sinne är ensamhet. Köttets sinne är konflikt. Köttets sinne är problem. Därför att det kötsliga sinnet står inte i någon fungerande kontakt med omvärlden. Utan inriktat som det är på sig själv lever det i en fiendskap med omvärlden. När vi då går in i sinnet. Hebreerbrevet 4:12 säger att vi ska med ordets hjälp avslöja hjärtats uppsåt och tankar. För att liksom finna ut vad som är själ och vad som är ande i våra liv. Då måste vi räkna med att utifrån det här betraktelsesättet ska vi nu kunna se själiska tankar till skillnad från andliga tankar. Själiska känslor till skillnad från andliga känslor. En själisk vilja till skillnad från en andlig vilja. Och när vi då kommer in på det här med tankar eller kunskap så handlar det alltså om att skilja en andlig kunskap ifrån en själisk kunskap. Det är egentligen hela syndafallets problematik. Livets träd och kunskapens träd. Och då ska vi återigen, vi har haft den texten framme förut, vi ska slå upp den igen. Första Korinthierbrevet 8, de tre första verserna. För där talar Paulus om de här två typerna av kunskap. Vad åter angår kött från avguda offer, så känner vi nog det talet, alla har vi kunskap. Kunskapen uppblåser, men kärleken uppbygger. Om någon menar sig ha fått någon kunskap så har han icke fått kunskap på sådant sätt som han borde ha. Men den som älskar Gud, Han är känd av honom. Han är befruktad av honom. Han är upplyst av honom. Alltså talar Paulus här om en relationslös kunskap. En egen kunskap. En kunskap som jag kan ha i mig själv. Och använda för egna syften. En kunskap som uppblåser. Den inte bara saknar relationer som grund för sin uppkomst. Den också förstör relationer människor emellan. Och kärleken här är inte en känsla. Utan en kunskap som framspringer ur en gemenskap, nämligen en gemenskap med Gud, och som skapar en gemenskap människor emellan. Kärleken är inte en känsla utan en kunskap som framspringer ur gemenskapen med Gud och som skapar gemenskap människor emellan.